Hej och välkomna till avsnitt 267 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, och med dig...
Kjell heter jag.
Ja, ett nytt avsnitt, ny vecka, nya möjligheter och nu rullar vi!
Wow, 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 som jag brukar säga när jag vill visa att jag är på bra humör.
Ja, att du är
eller att
på
jag försöker
ton.
Intala mig själv att jag är på bra humör.
Precis, är det lyssnarna eller är det själv du försöker intala?
Ja, men jag vet att vi har en gemensam bekant som har varit... ledare många gånger med oss, och han brukade säga det att man ska le, för att då lurar man kroppen och tror att man är glad, så därför så blir man glad av att le, och han är ju en väldigt leende person också, så.
Men han är inte glad där inne.
Nej, det är han inte, men han är en leende person.
Han gillar inte ineffektivitet.
Han är inte så väldigt förtjust i Svenska kyrkan just på grund av dess ineffektivitet. Så
precis,
kan det vara.
Och en resultatbaserad verksamhet som vi inte riktigt har. Så tycker
nej,
han,
precis.
Men han ler
Han
fint.
Ler väldigt mycket, han är en väldigt trevlig person.
Ja, det är en kär vän till oss. Hur är det?
Det är väl rätt så bra. Jag har suttit i möte i hela dagen.
Ja.
Och det gör ju att man är lite mosig i hjärnan och lite dålig röst så. Och så har vi ytterligare ett möte kvar efter det här som vi ska avsitta. Så att jag känner mig inte, jag är inte helt med, så
nej,
kan vi säga.
Och
speciellt när man har möten och det handlar om saker som man förväntas ha åsikter om, som man kanske inte alltid har åsikter om, eller åtminstone inte svar på frågor som kommer upp. Så.
För där är jag mycket nu. Jag känner mig... Det växlar mellan panik är att ta i, men det växlar mellan en form av glädje och sorg på det sättet att det är så himla nu nära någon kanske eventuell förändring med restriktioner och sådär. Och det, där är vi faktiskt exakt i inspelande stund väldigt mycket i.
Ja.
Alltså vad händer? Du och jag står och runt hörnet med ett konfirmandläger.
Ja.
Vi skickar ut till alla. Det blir hemma. Vi kan inte åka iväg. Sen häromdagen så kom det. Nu kan man åka på läger med barn, ungdomar och kolloverksamhet i mindre skala. Och jag har sökt inte. Jag har inte lagt hela min helg på det såklart. Men jag har liksom sökt. Vad är en mindre skala?
Ja.
Idag satt jag i ett möte med en annan församling. Och då så här, passade jag på där. Ja, men hur tänker ni här? Vad är en mindre skala? De var ungefär exakt samma höga puls kring frågan. Och sig, så vi fick in. Och det var väl så. Nej, för det är så himla... Det är så himla svårt så här, för det är det som står. För annars har ju våra nu, den här pandemilivet vi har haft, så har det ändå varit på ett sätt, det är inte riktigt sant, men på ett sätt har det varit ganska tydligt. Alltså så här, 8 stycken får samlas. Då har vi det att förhålla oss till. Eventuell förändring nu, 50 sittande i ett arrangemang. Ja, då har vi det att förhålla oss till. Centrum har varit en per tionde kvadratmeter. Ja, men då är man mäter och så har man det att förhålla sig till. Det här blir ju superluddigt så här. Vad är ett läger, verksamhet i mindre skala liksom?
Ja.
Och så här, i de här stora scout-situationerna, 7000 pers, ja, då är våra sammanhang
väldigt små.
Ja, väldigt små skala. Men vi är ju ungefär 60 på våra konfirmandläger, inklusive dig och mig och våra ungdomsledare och sådär. Och konfirmander, och det i min värld är inte en mindre skala, alltså jag kan inte ändra det liksom, och då börjar föräldrar höra av sig, alla med stor kärlek kan vi hjälpa till på något sätt, kan det förändras nu när man får åka, hur tänker ni baba? Och jag har bara liksom duckat allting. Nu ska vi ju sitta med det här idag då, efter det här, och se om vi landar, men det är jobbigt, man slits mellan, jag har suttit i möte då också med personalen och så här, kan vi ha gudstjänst då efter 1 juni där den här förändringen eventuellt sker, alltså kan vi vara 50 som samlas sittande, och då är så här, återigen jag vet inte, för det är inte klubbat än.
Nej,
blir det så? Ja, men då ställer vi om snabbt. Och, då, och det är så jobbigt när man där är det jobbigt att vara chef. Och jag tycker att till 98% är alla medarbetare väldigt förstående, för alla vet hur det är, likadant församlingsbor. Men för vi vet ju inte mer. Vi kan ju inte det här.
Nej,
liksom.
Nej.
Det är samma sak att förhålla oss till.
Ja.
Och jag vet att du har en brinnande... Det är roligt ord, jag gillar det. Det en brinnande kyrkinvigning av vår renoverade kyrka.
Ja, så just, då det. Liksom, just det.
Ska vi flytta på det?
Och ja, det, precis. Och det är vad som har skett nu. Så ja. Det är ganska mycket roddande i det här. Ja. Och ifrågasättande kring och så. Så att det är full fart.
Ja, men det är ju det. Det är det. Och hur ska vi göra och hit och dit? Men du, jag har gjort något annat kul. Ja, för mig är det kul. Jag, i mitt andra uppdrag jag har är ju att vara ordförande för ett stort fackförbund. Mm. Och då har jag mött de andra ordföringarna. Så heter det inte.
Nej,
men vår Facebookgrupp heter så. Så att jag, de andra ordföranden från de andra stiften.
Ja.
Så att vi samlas allihopa. Jag hade en liten fördom att jag skulle möta många äldre män som ordförande. Mm. Men det var lika många kvinnor som män. Det var glatt. Och några lite yngre dessutom. Så det var roligt. Men det är roligt att vi har suttit i 2 dagar nu. Och jag hade ju önskat att föredra att vi kunde sätts live på någon härlig ställe. Liksom, för det hände ju så mycket i pauserna så där du vet när man är iväg. Men nu var det ju Zoom. Så det blir mer effektivt visserligen. Men det är intressant att få jämföra hur vi har det runt i vårt avlånga land.
Absolut.
Där jag beklagade mig lite så här, men jag har så himla många arbetsgivare att serva och väldigt mycket medlemmar i Stockholm. Det är sant. Men då ordförande från Luleå stift kontra med att hon hade 65 mil mellan sina församlingar och frågade, hur långt har du? Och jag vet ju inte, för jag tänker på en pendeltågslinje.
Så, ja, men det
är
inte det.
Nej, men det är olika förutsättningar. Och det är svårt att hitta folk har vi pratat mycket om. Mm. Alltså, i Stockholm pratar vi i stiftet. Det är prästbrist. Så. Men det går ju inte att jämföra med prästbristen ute i landet, såklart. Och goda chefer och så här. Det, det är svårt alltså. Vad heter det? Eftersom jag är inne i de frågorna nu så vill jag ställa dig en fråga. Det kommer ju bli på tapeten post-pandemi om att kunna jobba hemma liksom.
Ja. Det är precis, absolut.
Och redan många företag, inte i kyrkan då, för jag tror att vi inte är först där, men jag vet andra företag som har gått ut sina medarbetare. Vi kommer nu från idag och framåt, så post-pandemi, att jobba hemma 3 dagar och vara på kontoret 2. Mm. Och jag tror att kyrkorna kommer ju titta på det också.
Säkert, för att nu har det ju varit väldigt mycket hemmajobb och jag har ju svårt att tro att vi går tillbaka till exakt den situation som rådde innan pandemin.
Nej.
Sen kan man tycka bu eller bä om det. Jag tycker nog både bu och bä.
Jag tycker det. Också både bu och bä. För att det finns stora fördelar och nu har vi en teknisk förutsättning och kompetens kring den tekniken. Mm. Att kunna göra saker hemma och vi var inne på för x antal veckor sedan att nummer 2 efter personalkostnad är det kyrkan kan dra ner på är ju fastighet. Mm. Och det är klart att då kan man ju se över sånt också. Så behöver vi så mycket som vi har liksom. Och jag tror att andra företag kommer också dra ner mycket på det där om man inte bildar folk hemma liksom. Rusta folks. Men du är också här, du bor i ett hus. Du kanske kan ha ett kontorshörn med den som bor i en etta. Ja, ska jag 5 kvadrat av min 26 kvadratlägenhet som är
Och så sen för mig är det väldigt viktigt att ha en plats att höra hemma när jag är på jobbet också. Så att jag har ju väldigt svårt för den här modellen när man har ett ståbord och en dator under armen.
Ja.
Liksom. Det är min största, en av mina större skräckar är just det. Skräckor.
Ja, skräcker, men det är lätt kul. Så det
är det. Att inte längre få ha ett rum. Och det, för det är något som jag har diskuterat med några stycken också. Att det är en, som du var inne på där, en tänkbar följd att man väljer att dra ner på lokaler och att vi kanske delar på rum på ett annat sätt och som det är. Och men, det är ett kontorslandskap eller liknande, det är för mig det är helvetets förgård. Liksom.
Ja, så. Jag vet att du tycker det och jag tror också att det kommer bli problematiskt. Det finns ju säkert församlingar som är hela vägen här och har hittat lösningar, men jag tycker att det blir svårt just för präster med samtal och sådär.
Ja,
och inte kunna stänga om sig och sådär. Men om vi släpper helvetes förgård och bara ser det glädjen i att öppna upp möjligheten för att kunna jobba hemma.
Mm.
För det har vi ju inte haft i kyrkan innan. Då har man ju förväntat svara. Sen kan du måhända skriva en predikan hemma, men det är nästan, det är ju ja. Ovanligheten.
Man sa ju det, jag tror jag har sagt förut, men man sa ju under utbildningen så sa man ju ungefär att en präst kan ju välja att lägga en stor del av sin arbetstid hemma.
Ja.
Så blev vi utbildade, men sen när man kom ut, det är ju inte många som gör det. Nej. Jag gjorde det definitivt, och gör det definitivt inte. Jag är inte hemma mer än nödvändigt, så att säga, utan jag även skriver predikan på jobbet, även om jag skulle kunna göra det hemma.
Ja.
Fast där kommer det kanske att bli lite annorlunda också för mig framöver. Att jag kanske väljer vid några tillfällen att sitta hemma ändå. Men nej, jag vet inte, jag tycker att det är så mycket som går förlorat när man sitter på sitt rum istället för att man sitter vägg i vägg med en arbetskamrat.
Ja.
För att det är smidigt att kunna smitta över till någon och säga, hur det är, vad det tänker du om så här?
Det är det.
Men däremot, en grej som jag... Alltså, jag allt mer har jag kommit att tycka illa om digitala möten.
Ja.
För att jag tycker att de är dumma. Mm. Men jag tror fortfarande, trots det så tror jag att en del möten framöver också bör hållas digitalt.
Ja.
Alltså, för att det är ju idag kan man i princip säga att ja, att vi kunde göra digitala möten möjliggjorde idag att jag kunde vara på två möten till exempel.
Ja.
Alltså för att annars att ta sig mellan platserna hade inte varit möjligt. Men så länge man sitter på sitt rum och har möte så går det bra. Så där tycker jag att den...
Men det finns ju en annan fara med det. Att jag har ju sett min dag idag bara kan vi ta.
Mm.
Att mötena har ju legat ihop. Alltså det,
ja, efter varandra. Så
efter varandra. Så. Och det gör ju att får ju egentligen ingen omställningstid. För den är ju fortfarande viktig. Om du går från punkt A, du har möte där. Åker du träffa mig på punkt B, då får du ändå en restid där.
Ja, just det.
Andas, ställa om, du ska träffa han. ja, men här så bara klickar du på en länk till en annan. Och där måste man ju få en god arbetsmiljö kring det också. Att man, ja, och det är ju upp till en själv att lägga in i sin kalender.
Mm.
Efter varje en kvart där jag är bokad. Med min eget liv liksom. Och andas på toaletten. Och göra, sådär. Nej, men det ska bli spännande att se. Och utifrån min horisont och fackligt så har vi börjat titta på. Ska vi ta fram något underlag för avtal. Som man kan använda på lokal nivå. Mm. Alltså för hemmajobb liksom. För att möjliggöra där det går.
Mm.
Alltså för det är man en kyrkvaktmästare. Ja, då är det väldigt svårt.
Ja,
är du en pedagog med väldigt mycket verksamhet, ja, då är det svårt. Men är du en administratör, ja, det kan underlätta för dig.
Ja,
jag kan tycka i min roll som chef är det rätt skönt ibland att bara sitta hemma. Missförstår mig, jag känner inte ofta att någon stör mig, men jag hinner göra mycket mer för att jag stör också kanske mig själv när jag är på jobbet.
Ja,
jag är snarare det, för då vill jag ändå gå, hur är det med den? Hur är det, man går liksom så här, också för att jag tycker det är så tråkigt att sitta vid datorn, så då kan jag smita över till nästa och hur har du det? Och så känner man sig som en god chef, man har kollat läget, men det är lika mycket för min egen skull. Men den får jag ju inte när jag sitter hemma, jag hinner ju göra, det kan bli väldigt effektivt. Så att jag tror att en väg framåt är att hitta någon gyllene väg, men att jag tror verkligen att det kommer bli mer hemmajobb eller möjlighet till
möjlighet hemmajobb,
för det är ju det bästa.
Om man kan absolut landa i att man så här, vi måste inte jobba hemma utan vi kan göra.
Kan vi hitta liksom vägar att gå så.
Ja, absolut.
Men ja, nej, så jag känner mig glad och mår faktiskt bra, men stressad över de här att vi inte vet just nu i det läge då som ligger runt hörnet, hur ska vi göra med det och med gudstjänst och sådär. Vi längtar ju men att få öppna och åka och göra allting, men den här ovissheten, den är den svåraste.
Den är svår, ja. Den är svår. Absolut.
Jättesvår. Jaha, får jag ta en annan sak?
Absolut.
När livet stöter på, jag pratade med min son idag som har varit ledsen för då mormor och morfars hund ska avlivas. Och det här är väldigt barn gillar väl djur generellt, men min son älskar djur på ett next level, så väldigt empatisk och så att han var ju satt i sin, han ringde mig, pappa jag sitter i min koja och ja, så berättade han vad som hade hänt och han var väldigt ledsen och jag känner för djur det gör jag, men vad svårt det där är. När man ska, det är ju en del av livet. Hunden kommer dö.
Ja.
Och nu är det lite tidigt för den har blivit sjuk då, eller någonting hade hänt. Men ja, det är tufft där att vara förälder. man vet inte vad man...
Ja. Nej, det är så.
Så
nej,
försöker man vara liksom rationell, kanske för att man är pappa. Jag vet. Ja. Ja, men du vet ju det. Ja, det vet han ju. Ja. Men det hjälper ju inte i stunden.
Nej, ledsen i alla fall. Liksom. Då,
ja. Ja, det var också idag emellan mötena. Att,
ja.
Att trösta det. Att, ja.
Jag har en bror som ju inte är barn då, utan han är ju några år yngre än jag bara. Och han är väldigt förtjust i katter.
Mm.
Han har aldrig haft någon katt och han kommer heller aldrig skaffa någon katt. Men titta, det finns ju katter liksom. Du vill ju så gärna ha en katt. Ja, men de hårar och de dör, säger han. Och de två skälen gör att han aldrig kommer att skaffa en katt. Så att även som vuxen kan man ju tycka att det där är förfärligt med djur som dör liksom. Om man inte har djur så är det nog svårt kanske att föreställa. Ja, men det är bara en hund. Så. Ja. Jo, fast det är inte bara en hund. Så att, det är en att försöka som sagt att diskutera det här med ett barn när man kanske inte ens själv vet hur man...
Nej, jag har liksom inte haft djur.
Nej.
Så, men jag förstår att en hund och vad den kan betyda. För det blir en familjemedlem. Jag är helt med på det. Men nej, det är svårt, det är jättesvårt.
Om det hade varit så här då, att din son hade ringt till pappa.
Ja.
Min kompis, han har en orm. Den ska avlivas nu.
Ja.
Jag är jätteledsen för att den här ormen ska avlivas nu. Jag brukar ta ut den och leka med den annars.
Ja.
Skulle du då säga vad tråkigt, eller så att säga, ja men ormar förtjänar inte att leva, eller alltså
jag känner ju mycket mindre för orm, det vet ju du och lyssnarna som var hit med oss.
Ja.
Så jag hade ju haft svårt att känna mer än annat än ren glädje, för det är ju
en god orm, en död orm,
en god orm,
en död orm, en god orm,
ja, någonting åt det hållet. Förlåt alla
reptiler
som lyssnar. De sitter där. Men det är svårt också ormar att lyssna. Men det är svårt att få in hörlurar.
Just det. Men tänk om de lyssnar, vad jobbigt för dem att höra oss hitta fata ormar här. Liksom.
Tänk om det är någon sån reptilbutik och så är det här som går på högtalare för att det är det de vill lyssna på.
Ja, det låter jättesannolikt. Men det är inte omöjligt i alla fall att det här rullar nu i någon reptilbutik.
Precis.
Så många reptilbutiker som det finns i Sverige.
Ja, det finns det ju. Det finns det ju runt i världen. Det här är ju bästa medicinen för dem. Nej. Nej, det blev på tidsspår. Nej, men vad det gjorde vi. Nej, men det är tufft det där. Det är ofta tufft att vara förälder. Det har vi varit inne på tidigare. Och den här maktlösheten. Och det är klart att det här är inte hela världen. Men idag är det hela hans värld som har rasat. Liksom, och oerhört ledsen. Ja, det är så svårt att hitta ord när man är praktiskt lagd. Jo, det är ju en del av... Jo, jag vet att det är en del av livet, men
jag läser det
ändå. Ja, precis. Ja, så är det. Så är det. Ja, det är högt och lågt som man ska hantera.
Verkligen.
Hörru, du, har vi någonting annat som vi vill... Har vi någon artikel?
Nej, vi kan väl lägga ner för dag.
Ja, men
nej, men jag hittade faktiskt en... Du brukar fråga, hittar du något kul?
Ja.
Och då har jag inte... Jag har inte
jag slutar fråga, för det är så svårt.
För det går inte, alltså, för det kommer ju alltid vara deppiga saker när jag har hittat. Men det här är lite intressant faktiskt. Så jag börjar med den. Jag har några fler, men jag börjar med den ifall vi får feeling. Det är en debattartikel i Kyrkans Tidning från en präst som heter Hans-Erik Lindström. Och han skriver, vi måste börja prata om himlen.
Okej.
Okay. Kyrkan talar väldigt lite om himlen. Det finns många förklaringar till det, men är en brist som behöver åtgärdas. Himlen finns på riktigt och det behöver vi påminna varandra om, menar Hans-Erik Lindström.
Mm.
Finns det en plats, ett tillstånd, en tillvaro bortom döden? Har livet en fortsättning? Är det inte bara en slump att vi lever här en kort tid för att sedan dö och multna bort? Är inte talet om en himmel bara ett flykt från ett allt för hårt liv, en flykt från verkligheten, enbart en dröm om det fullkomliga? Och varför tala om en himmel när världen ser ut som den gör? Behövs inte all energi till att göra något åt det allt för orättvisa livet här på jorden? Varför slösa kraft på något vi inte sett? Det går ju ändå att bevisa att himlen finns, eller... Där jag är talas det inte särskilt mycket om himlen. Inte ens i våra kyrkor, förutom vid begravningar. Har vi kanske blivit trötta på tidigare generationers alltför myckna predikande om livet ovan där? Har himlens koppling kanske till dess motsats helvetet bidragit till den relativa tystnad jag nu upplever att överhuvudtaget tala om himlen? Kanske rädslan för att åter ta upp frågan att hamna utanför Guds rikes himmel känns alltför laddad. För egen del har jag ofta saknat samtal och delande av både tankar och erfarenhet av livets slutmål, himlen. Ja, det är väl ungefär så. Ja. Ja,
det är spännande tycker jag, fast det blir mycket längre än i övriga samhället, att det går ändå trender i kyrkan. Alltså nu kanske våra trender är 50 år långa eller någonting och inte som årets höst eller vårkollektion eller den här musiken som kan vara ett år eller någonting. Utan det är längre, men det går ändå trender. För det har vi varit inne på tidigare, och präster idag jämfört med förut pratar ju inte generellt om skuld.
Nej, just det.
På samma sätt. På samma sätt. Det var väldigt mycket skuldbeläggande till sin församling. Back in the days när folk också gick till kyrkan för att man kände, för annars kommer prästen och knacka på liksom, ja. Vad du är söndags. Så det gör ju inte du.
Nej, gör ju jag sällan.
Så konstigt att se om du ska komma där. Hallå, vad var det? Nej, ja, men ja, och att det blir mer.
Jag hade faktiskt min buktalocka i söndags, du missade det.
Ja, du missade det. Ja. Nej, men och
jag har med den när jag går ut och knackar.
Ja, det tycker jag verkligen.
Jag och Nasse står där vi knackar på en kyrka eller en dörr från en kyrkobesökare som inte var där, så. Hej, vad var det i söndags?
Ja, men det blir också ett jobb för dig att göra, eftersom vi har i den här församlingen, jag vet inte vad det är, men jag tror att det är ungefär 35 000 medlemmar och det är,
som inte går i kyrkan.
Det är väldigt många som inte går. Så det blir många dörrar och knackar. Det hinner inte på en vecka.
Nej,
vad skulle jag säga? Jo, men det var mycket skuldprat då. Skuld och skam, och vi är mycket mer fokuserade, när jag tänker när vi är på med konfirmander och pratar om motsatta sidan, om förlåtelsen och kärleken i den oändliga kärleken liksom. Och jag tänker det är det samma sak här, alltså att man, att himlen blir för abstrakt på något sätt. Självklart finns det begravningssamman, för där handlar det om att lyfta hoppet och
där kommer det ju hela tiden så att säga.
Men i söndagspredikan.
Nej, precis. Om jag försöker rannsaka mig själv nu. Det var ju länge sedan jag höll en vanlig söndagspredikan. Men när talar jag om himlen senast? Liksom, som en realitet på det sättet. I en söndagspredikan. Ja, nej, det var nog inte igår. Det var absolut inte igår. Det var ett bra tag sedan, det tror jag.
Jag tror det också. För i konfirmandundervisningen då har vi ju en plan vi följer liksom, och där kommer ju alla delar. Men här är det väl just i kyrkan som söndag.
Gudstjänsten. Och det som du antyder så här om helvetet också. För det är också någonting som är väldigt ute, tror jag, i kyrkan, i söndagspredikan. Generellt så även här såklart. Men jag tror att de präster som eventuell predikan på söndag kommer att tala om, nej absolut inte på söndag beroende på söndag, men kommande veckor här kommer att tala om helvetet som en realitet. Det är nog inte många, hoppas jag, eller på att säga. Jag tror ju själv inte att helvetet finns på det sättet som vi har föreställt oss. Men där är också så, för där tror jag att det har varit väldigt annorlunda om du varit inne i en kyrka för 70 år sedan. Att där kunde det talas en hel del om
evighetselden
liksom.
Visst. Nej, men idag är ju helvetet snacket med ditt eget helvete. Alltså liksom helvetet som blir i ett liv per se för alla under, alltså någon gång, saker händer. Det är...
Jag brukar ju alltid i det sammanhanget, jag har gjort även i podden flera gånger, citera en rad ur en pjäs som heter Himlaspelet, där det finns, där Gud Fader själv får säga så här: den glupande helvetesglöden, den finner du inte där i dalarna bortom döden, den brinner här.
Ja.
Det är verkligen så.
Så.
Helvetet finns på jorden, inte någon annanstans.
Nej.
Typ så. Men att stå och tala om ett helvete, ett evigt brinnande helvete, liksom, där man, dit man kan komma om man inte sköter sig. Nej, jag tror inte att...
Nej, fast nej. Håller med.
Nu längre.
Nej. Varför pratar vi ändå inte om himlen? För att vi behöver inte prata om dess motsats. Alltså vi pratar nu om så mycket nåd och inte så mycket skuld. För det blir samma sak där. Skulden känner du ändå. Alltså människor är skuldtyngda. Och i alla åldrar. Mm. Och det behöver vi inte lägga på folk med. För det känner gemene man. De känner skuld för saker de har gjort. Och därför vill vi predika nåden och kärleken.
Just det, man lyfter istället för att trycka ner.
Typ. Exakt, exakt. Men jag tänker samma sak där med himlen. Att det är ju ändå någonting som borde vara ett bra... Sälj pitch.
Ja, nej, men alltså, det är ingen annan som har det.
Nej.
Men inte av...
Ikea har inte det.
Nej, tack. Så. Tack. Och varför gör vi inte det då? Ja. Är det för att vi tror vi inte på det själva? För det tänker jag ändå att kristna gör. Och att himlen är en... Eller någonting... händer med dig efter döden. Det är inte bara mörker och tomt. Sen kan det gestaltas på massa olika sätt. Men det är
absolut.
Nej, det tror är ju ändå någonting att, verkligen hoppets tecken.
Jag håller med dig där. Jag tror att det, de flesta, kanske alla, kristna tror på något vis att... Om man kallar sig kristen så tror jag på något vis att man har en uppfattning om att någonstans kommer man efter döden. Jag brukar ju säga i begravningssammanhang och i andra sammanhang att den som lever får inte se.
Nej.
Enligt det här gamla ordspråket, den som lever får se. Men så länge vi lever så vet vi inte. Då kan vi spekulera. Och kanske är det, jag vet inte, det kan ju vara det. Nu tar jag det här direkt ur luften för jag har inte tänkt över det. Men kanske är det då att vi inte vet så mycket. Fast å andra sidan så jobbar vi ju i trosbranschen. Så vi borde ju egentligen, alltså det är ju inte det enda som vi bara kan gissa. Utan
precis.
Men man skulle ju kunna tänka sig att ja, men jag vet inget om himlen, jag vill inte... Sen är det väl en... man pratar med konfirmander så är det kanske för abstrakt på något vis. Och det är ju ingen hip-faktor i det här med himlen. Liksom att vi tror att när vi dör så kommer vi till himlen.
Ja, men när jag träffar gemene vän...
Ja.
Va? Så kan man inte säga... Men, när jag träffar icke-kyrkliga personer, vänner eller så här, folk som hör att men du är verksam i kyrkan också. Och det finns ju då, tycker jag, eller där de känner, det ska de känna, du är dum, varför gör du det?
Ja.
Alltså, det är ju bara trams. Ja. Men ändå, det som folk kan känna en avundsjuka inför för den som har en tro, det är just, det tycker jag är två saker generellt. Att man tror på någonting, att man inte, alltså du har någon med dig, du är inte ensam och att vi tror på någon, att det inte bara är mörker och evig mörker dagen då vi checkar ut, så att säga.
Och
att det är de två sakerna som jag tycker generellt folk brukar säga, jag önskar att jag också hade det.
Just det.
Och då borde vi ju känna en väldigt stolthet över det. Men det är klart att det är ju väldigt icke-vetenskapligt i en...
Ja, och så det kan en annan grej kanske vara det att man har en... Det finns en liksom kyrklig... Eller en så här, utifrån en bild av vad kyrkan tror om himlen.
Ja, just det.
Liksom.
Just det.
Att vi tror att man kommer... Att man utifrån tror att vi tror att man kommer upp bland molnen och spelar harpa kanske, eller som man trodde för till det himmelska Jerusalem, gator av guld och så vidare, att det kan finnas någon uppfattning om att ja, men så tror folk att våra föreställningar om himlen är. Jag vet inte, har du om jag frågar dig, har du en föreställning om vad himlen egentligen är liksom? Vad händer, vad finns det i himlen, vad är det för något?
Det var en gång Jag hade nog också en föreställning om att vi kristna delade synen på, nej, många år sedan, på himlen. Så skulle vi, vi har gjort massa sådana övningar, rita himlen så, du vet, bland konfirmander och så här. Och det är klart att det ser olika ut. Men det var just när jag satt med en ledarkollega som målade himlen som rosa och det var bara kaniner eller någonting. Då kände jag, oj, så här tror ju inte jag. Jag vet ju innan också att vi föreställde på ett sätt, men där var det en sån himla kontrast, för jag hade inga rosa kaniner eller fluffiga kaniner eller vad det var. Det var inte riktigt svar. Jag vet inte. Ju äldre jag blir, ju mer jag lär mig och på det sättet inte lär mig, alltså desto större förvirringen blir. Så blir jag mer och mer, jag vet inte vad jag själv tror. Hade du frågat mig för 10, 12, 13 år sedan så hade det nog varit mer tydligt. Det här är, så här tror jag himlen är. Ja. Men jag vet inte idag.
Vad hade du trott då för 10 år sedan?
Nej, men att man ändå kom till någon evig glädje. Mm. Jag vet inte. Vad tror du?
Jag vet inte heller så. Jag hade, när jag gick i högstadiet var det väl något. Alltså jag gick i kanske sjunde, åttonde klass. Så gjorde vi ett studiebesök i kommunens pingstkyrka. Alltså inte kommunens pingstkyrka, men den pingstkyrka som låg i den kommunen. Vi hade inga kommunala pingstkyrkor på den tiden heller. Då var vi där och då träffade vi en pastor där. Och vi frågade honom, liksom, vi hade ställa frågor. Så frågade någon, vad skulle himlen och helvetet ligga?
Mm.
Och då så sa han ungefär som att helvetet är inte i första hand en plats. Det kan vara det också, men det är inte det i första hand, sa han. Och sen så sa han, och himlen är inte heller en plats i första hand, utan det handlar om att vi är får vara nära Gud.
Mm.
Och det där är vi 40 år sedan kanske. Mm. Men det där är någonting som ändå sitter kvar i mitt huvud. Liksom. Dels att vi hade det här samtalet med honom. Men också, det är ingen dum beskrivning av himlen egentligen. Alltså att det är en tillvaro där Guds närvaron är tydlig. Ja, liksom. Sen vill jag ju gärna tro att vi kan möta de avlidna anhöriga så på något vis som man saknar och som man vill träffa igen. Jag vill ju gärna tro det. Men jag har ju svårt att föreställa mig att det verkligen är en plats. Jag är svårt
för det blir så mycket då.
Ja,
så det är så många som har gått före.
Precis. Och måste vi träffa alla som vi har gått före? Alltså,
nej, det vill vi kanske.
Den här gamla släktingen som jag aldrig tyckte om, ska jag träffa den också? Så att det blir...
Nej, men det var väl en fin bild.
Det är ett tillstånd där Guds närvaro är påtaglig. Liksom.
Ja, ja.
Så vill jag gärna tänka mig. För jag tror ju, det är jag helt övertygad om, att Gud tar hand om oss när vi dör. På något vis så kommer vi till någon form av himmel.
Ja.
Så. Fast just när man säger att jag tror att vi kommer till himlen, då ser kanske folk framför sig en sån här bild att man flyger rent fysiskt upp till himlen bland molnen, den himmel vi ser ovanför oss. Och det är ju en annan himmel som vi talar om. Det är ju inte den fysiska, geografiska, meteorologiska himlen. Liksom.
Nu när jag fick tänka en liten stund när du pratade och hjälpte mig lite med tanken, så tror jag att det är det jag menar. För en 15 år sedan så hade jag en mer klar bild hur det ser, alltså mer exakt hur det ser ut. Den bilden som andra tror jag har föreställning om kyrkan. Alltså hade nog mer tydlig, det kommer se ut så här.
Ja.
Och den bilden är mycket mer grusad idag.
Ja,
jag vet inte vad jag tror, men det där var väl jättegott att tänka. Och så tror jag också att det blir, får vara i Guds närhet på något sätt i något tillstånd. Jag tror inte heller att det är en plats.
Nej, det blir för mycket Harry Potter på något vis. Liksom.
Ja, lite så.
En plats där dit vi kommer. Eller Nangiala. Ja, eller så här, liksom. Ja. Det är vackert. Och jag älskar Bröderna Lejonhjärta. Men jag tror inte att det är så det funkar. Liksom.
Nej, precis. Och ska man vara där då i sin gestalt i evig tid? Det vill man kanske inte heller behöva.
Nej, och det finns ju en... Ja, det är väl dels står det i Uppenbarelseboken, men också i någon psalm att alla tårar är borta liksom.
Ja.
Sorgen finns inte längre där. Sorgen ska inte längre finnas. Och det är väl någonting som jag också gärna vill ta fasta på, att när man väl har lämnat livet på jorden så slipper man baksidorna med jordelivet så att säga. Man kan ju älska sitt jordeliv och det hoppas att många gör som lyssnar också. Men att det också finns baksidor med jordelivet, med sorg, med smärta, ångest och så. Och att den delen av livet inte längre finns. Utan vi kommer till en tillvaro där vi är så medvetna om Guds närvaro så att vi inte längre behöver känna någon oro eller sorg eller saknad eller så.
Det man hoppas på för sin egen del, det är ju att man får känna den känslan tills ens livsklocka har stannat. Alltså ända in i kaklet får känna den ändå starka känslan att ja, men nu kom, och för är det så att vi har fel, det händer ingenting. Nej, så har du ändå levt med det hoppet och lugnet förhoppningsvis ända in i slutet. Och då ja, det var inte mer, då vet du ingenting annat.
Nej, just det. För det man inte drar i kontakt med det jag säger.
Liksom. Ja, pang bom. Men du har ändå levt med hoppet fram till det slut. För det är det man... När du som har jobbat med äldre, sett folks dödspanik kanske. Och den måste ju vara fruktansvärd. Mm. Alltså den kan ju alla ha för att du kan ju skada. Men jag tänker just åldersbaserat så vet man ju ändå att ja, men min tid... den är räknad. Alla vår tid är räknad. Du kan gå ut här och bli påkörd. Men när du är äldre så vet du att min kropp kommer inte orka längre. Och då när paniken kommer att jag ska dö och ligger i ångest. För du kanske också blir förvirrad. Du vet inte ens ut och in. Ja, det där är ju...
Det är en, där tror jag... Där, ja, man hoppas ju att den dag vi kanske själv kommer fram till den stunden när vi märker att nu är vår tid utmätt, när vi verkligen vet om det, att vi då ska ha uppnått något sånt lugn, att man verkligen kan känna att ja, men det här det är okej.
Ja.
För så har det varit när jag i hemtjänsten när jag jobbade där, där var det ju många som liksom hade funnits att ja, men jag väntar på döden.
Ja.
Liksom. Där fanns det ingen ångest, det var snarare ångesten över att få behöva leva vidare så att säga.
Ja.
Men att,
ja, och det är ju nästan skönare. Alltså om du ändå vet att du ser på en person, det här är skruttig nu.
Ja.
Och känner bara, snälla, låt mig få komma hem, som många som äldre med en tro säger.
Ja,
och låt det bara få ta slut sådär. Du kan ändå tycka, finns ju något fint i det.
Ja,
nu har jag levt mitt liv, jag är nöjd med mitt liv.
Jag är nöjd med det här, nu är jag färdig, nu vill jag lämna.
Men det är klart att den som känner på ålderns höst och vid livets slutskede, jag har... inte gjort det här. Och där får man ju... nu blir en läxa till mig själv. För vem är det som har skrivit den? Jag drar till mig att det är Thomas Sjödin som har träffat många äldre. Alltså, den här ångesten. Och att man inte har gjort, att jag jobbade för mycket, att jag försakar min familj. Jag vill få till att det är han som har skrivit om det. Det är andra som har gjort det, men jag, varför jobbade jag så mycket, varför var jag inte med min familj? Och det vill man inte känna sen.
Nej.
För jag jobbar extremt mycket och då, ska jag ångest för det också.
Ja.
Tack Kjell att du ledde in mig. Nej, men det vill man ju inte känna liksom.
För jag tänker mig så här att också återigen generellt så är det tror att den riktigt... jag säger det, jag har sagt kanske fel, men jag säger vad jag tänkte.
Ja, gör det.
Den riktiga ångesten över åldrande och död tror jag kommer inte när man är 90.
Nej,
för då tror jag man kan ha landat i någon form av trygghet.
Ja.
Liksom så. Oavsett om man har en tro eller man tänker att jag dör nu och det händer inget mer. Jag slipper allt det här. Liksom.
Ja.
Men den riktiga ångesten kommer väl 20 år tidigare kanske.
Kanske mer, det börjar komma när du är 40, köper en motorcykel.
Ja.
Du blir 50,
ja, just det.
Köper en sportbil. Ja. 53, lämnar din fru och skaffar en ung älskarinna i 3/4.
Ja, just det.
Men så. Eller vad du nu hittar på.
Ja.
Ja, där är ju också en ångest som baserar på någon form av ålder. Oj, tiden rasar på här. Det är dags att...
Jag lyssnar nu på en ljudbok som heter... Den orolige mannen heter den.
Ja.
Det är en Wallander-deckare helt enkelt. Och där har Wallander hunnit bli 60. Och väldigt mycket av bokens tid går åt att förklara hur mycket ångest han har. Ja. Att han har blivit gammal. Så han känner att han är gammal. Han säger att tiden är ut. Men jag tänker återigen, vi har varit inne på det flera gånger, på vår gode vän Pilgrimscyklaren som var här ett tidigt
avsnitt. Ja,
som hade en liknelse, jag tror han hade det rent fysiskt också, ett måttband.
Ja.
Som man liksom, så här mycket har jag kvar av livet. Och så försvinner lite av det här måttbandet varje år. Typ så.
Ja. Men du har typ en meter, 100 centimeter.
Ja,
du kapar, det börjar med när du kapar kanske bort de sista 20.
Ja.
För 80, du kanske blir ungefär 80.
Ja,
och sen går det där, så det blir mindre
kvar.
Ja, men det är fler, jag har sett fler såna här predikningar där det används i ungdomssammanhang. Det tycker jag är okej. Det vore ju dumt om du besöker såna här, ni går på
äldreboende
tack, och har en andakt och står med måttbandet.
Vi hade faktiskt det, jag vet inte om jag har sagt det här förut, men under en gång under min utbildning så gjorde vi praktik och så hade vi bland annat andakt på äldreboende. Och en av av oss praktikanter då hade just en predikan om den nära förestående döden. Ja. Liksom. Och vi andra reagerade ganska starkt på det här och sa att liksom, hur kan han stå och säga det här inför de här gamlingarna som sitter här? Och liksom, att ja, ni är snart döda, ja. Ungefär så. Men han själv hade en helt annan uppfattning. Men det är de som behöver höra det här, sa han. Att, liksom, att, om det här tanken om ett liv efter döden och så vidare.
Det ja, just, det, just det, man landade där. Mm.
Så att... Så där hade vi lite olika uppfattningar.
Ja. Men jag tror precis som du att det, den där ångesten kommer snarare 20 år tidigare eller ännu mer, ja, så ja. Byggs den på än när du är kanske 85 och så här, men nu kroppen är ju slut. Man har kommit till insikt liksom.
Ja.
Det är intressant hur man går genom livet. Det är väl olika för människor, men jag kan ju bara gå till mig själv. Jag trodde att fram till någonstans 20 år sedan att jag var odödlig. Så ja, kunde jag vara ja. Som helst, titta på dumheter. Så här, men det är ingen fara. Så.
Nej, just det.
Men förra året så började min kropp gå sönder. Det var ju nämnts i podden. Och det var liksom det ena och det andra. Och sen det tredje. Och då någonstans, jag har väl varit medveten om min dödlighet innan förra året. Så nej, vi inte. Men då blir ännu mer så här påtagligt. Ja. Så här. Ja, just det, mina val spelar väldigt stor roll för hur jag ska må sen. Så.
Ja, absolut.
Och det har man ju då, när man är ung så skiter man ju det. Det spelar ingen roll, jag är gammal, jag lever ju nu och vill göra ditt och datt. Men ja, det är
jag har haft en sån här tanke som jag hela tiden haft lite tröst i. Så att, ja, men än så länge kan jag leva mycket längre än jag har levt.
Ja.
Fram till jag var 50 så har jag tänkt i alla fall att ja, men jag kan leva lika länge som jag har gått om. Jag kan ha gått om år kvar. Jag vet ju att det kanske inte är så. Men när jag är 50 år, jag kan leva 5, jag kan bli 100. Jag kan leva 5. Nu skulle jag behöva bli 108 år för att jag ska leva lika länge som jag har levt.
Mm. Som hon, bloggerskan
Dagny, hon är 109 nu. Så att, hon har ju hängt med länge.
Ja.
Men det är inte många av oss som får göra det. Så att, nu börjar det där, den här tryggheten som är att ja, men jag kan leva lika länge, den finns inte längre. Liksom. Utan, och där är ju återkomma, vad är det man säger på söndagsgudstjänsten, en påminnelse om vår dödlighet lämnas oss. Ja, och där är det lite så att jag har inte lika lång tid kvar som jag har haft.
Nej.
Garanterat inte lika lång och kanske mycket kortare, det vet ju ingen som
nej,
sagt.
Nej.
Men det är klart att det påverkar också det här med att man är inte lika
men är det
sprallig som tidigare.
Nej, men är det problematiskt då att vi är ständig liksom jakt på nästa grej då? Alltså det är många som bara jag själv, jag måste bli bättre, men alltså, för mig är det så viktigt med jobbet liksom. Och prestera och göra bra och jag vill ta nästa steg och sådär. Men vad är det jakt på så? För jag kan bli så glad när folk som är kanske men, ja, lite äldre än mig och så här, men vet du, jag gör de här grejerna nu. Det finns ingen garanti att jag blir...
Nej,
vi väntar på ett pensionärsliv där kroppen då kanske börjar ge upp.
Ja,
det är att vänta på någonting som kanske inte kommer. Så.
Nej, men så är det ju.
Men vad gör det här med människan, den ständiga jakten på någonting som man inte vet vad det är? Så. Det
sabbar ju livet delvis, tror jag. Ja. Just för att man och det är väl då man kommer fram till den där slutsatsen när man ligger där på dödsbädden som du var inne på där. Ja, varför gjorde jag inte så här istället? Varför höll jag på med det här istället för det som faktiskt var viktigt?
Men, men blir det bättre då? Du har ju levt x antal år längre än mig. Har du upplevt själv att du blir mer harmonisk? För det är det jag längtar efter, säger jag nu.
Ja, det beror väl på. Alltså, delvis är det så här. Delvis kan det väl vara så. Det som är lite mer nu kan man väl säga som att jag bryr mig inte så mycket om vad folk säger.
Ja, just det.
Alltså, så kan det vara. Okej, men jag behöver faktiskt inte göra det här för jag har gjort det här. Jag är så pass gammal. Jag behöver inte tänka på det här längre. Så kan det ju vara. Och på så vis så blir man nog mer harmonisk.
Ja.
Många av oss i alla fall som tänker på det.
Ja, nu fick ju du... säga utifrån dig, du kan ju inte företräda
nej, precis. Men så kan det ju vara liksom, att man behöver i och för sig inte dra det så långt så att man kan gå på Konsum och skrika att brödet är mögligt, så här, som många gör också när de blir äldre. Så långt kan man kanske inte dra det.
Det
ja, men alltså, så att men, ja. Lite mer avkopplad på det sättet att jag behöver inte, alltså jag vet redan att jag duger.
Ja.
Jag behöver inte bevisa det kanske om och om igen. Sen är det väl andra saker som kanske inte har blivit mer harmoniska utan man fortfarande lever med liksom, en stress. Men mycket tycker jag ändå gör att ja, men, man blir lite lugnare och tryggare i sig, sitt eget liksom. Och jag har inga barn att uppfostra längre. Så det har jag gjort vad jag kan och det är fina människor båda två.
Det gick bra.
Det gick ju bra. Ja. Så att där kan jag också, där kan jag vila lite i det. Liksom. Sen är det ju fortfarande så att jag kommer vara orolig för dem tills jag stupar.
Så men, är det ju.
Så är det ju. Apropå det här med att vara förälder.
Ja, ja. Och nu är det dessutom ett barnbarn som du ska behöva...
Som jag ska oroa mig för i många år.
Hur är det kanske med den lille?
Ja, precis. Ja. Så är det ju. Men, för att svara lite uppmuntrande på din fråga. Så, ja, man kan nog bli lite mer harmonisk med tiden.
Nej, för jag känner mig mycket mer harmonisk än vad jag gjorde förut. För att då var det sånt jakt på att hitta på saker hela tiden. Träffa folk så här. Träffa dem jag vill träffa och kan lika bra vara hemma och det är skönt det också. Så det händer ju någonting. Nej men för jag tror inte det är bra den där ständiga jakten på någonting och inte stanna upp och det är så här, så nu sitter vi här i podden och det är ju mysigt.
Ja,
det är bra, man behöver inte tänka på nästa steg liksom.
Nej.
Men, och det hjälper ju, där tycker jag podden är en bra stund i veckan. För när vi poddar, då är jag verkligen här och nu.
Ja.
För vi sätter också telefonen på flygplansläge. Det är enda stunden tycker jag, förutom möjligtvis när jag sover, men det är inte riktigt medveten. Som jag är så här, nej men nu når ingen mig.
Nu
är det vi här och vi får vårt samtal.
Absolut.
Det är en av veckans bättre timmar. Så är det ju faktiskt.
På tal om det ämnet, det blir lite sidospår. Men också, nu blir en uppmaning till alla, skaffa en podd för din stor glädje. Vi har ju hållit på att intervjua kyrkoherde, det har vi varit inne på här. Och då pratade jag med en av de sökande efteråt. Ja, men nu upplevde du så här, ja men det kändes bra. Det var roligt att få prata om sig själv och reflektera.
Ja.
Och då sa jag så här, vet du, det gör jag en timme varje vecka med Kjell. Bara prata om det vi vill prata om.
Ja.
Sen att vi behöver en mick för att göra det, för vi skulle aldrig
sätta oss ner annars.
När har vi vår timme den här veckan?
Nej, det gjorde man inte.
Det var ju poddens, därför det kom, det är för att vi gjorde det mycket när vi var på läger.
Ja,
för där hade vi mycket tid, vi hamnade i någon filosofisk mood och diskuterade livet.
Det gör man gärna på läger.
Det gör man gärna på läger. Och vi får en timme, tack vare podden, konsumera, eller göra det. Och det tycker jag, det känns bra. Så att det är väl lite tips, starta en podd,
eller
släppa det, men nej, men det är viktigt det där, alltså så här, stanna upp och bara få prata om det som ligger på hjärtat
eller verkligen liksom.
Himlen kommer och vi går på andakt. Vad är det för himmelskt tema denna vecka?
Jo, det vet du nog om du tänker efter.
Ja, det vet jag.
Det är nämligen pingstdagen.
Jajamensan.
Det är pingsten. Och temat är rubriken är den heliga anden.
Det var otippat.
Ja. Och jag läser den text som man läser varje årgång. Och det är egentligen apostlagärningarna, tänkte jag. Jag läser apostlagärningarna istället för evangeliet den här veckan. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Det här är då pingstens text om hur anden kommer till lärjungarna. Och ja, den är speciell.
Den är speciell. Och det stora undret som sker då.
Ja. Och det, jag vet inte varför var jag inne i den diskussionen här om veckan med någon. Just det här med att det handlar väldigt mycket om frimodigheten hos lärjungarna. Att det är det de får av anden, tänker jag mig. Snarare än att de kanske får fysisk möjlighet att tala olika språk, så tänker jag att frimodigheten att komma ut och berätta om Jesus och Guds rike.
Jag tror det var vi som pratade om det i podden.
Ja, det var det. Det kan ha varit det. Ja.
Vi har i alla fall pratat om det.
Om det var i eller utanför podden. Men
ja, det mesta sånt brukar vi prata i podden.
Så alltså, att, det kanske var så.
Ja, nej, men det, absolut är det så. Ja. Det tror jag. Att det var, de fick den här frimodigheten att verkligen göra sitt uppdrag.
Ja, precis.
Med Guds ande i sig.
De hade aldrig gjort det. Det sa vi säkert förra gången också. De hade aldrig gjort det tidigare, utan det här är något som är...
Och lärjungarna var ju... Ja, visserligen, de blev med Jesus ett par år och blivit skolade, men det var ju inga predikanter. Nej. Alltså, det är ju enkelt folk. Det var fiskare och annat. Och behövde nog den där skjutsen.
Ja, just det. Just det. Och det tror jag, det är där som anden kan göra under en i våra dagar. Eller den kan göra. Ja. Hon kan göra under på många olika sätt. Men bland annat där. Att ge oss styrkan och kraften och frimodigheten. Att gå ut och predika. Kanske inte rent så, men att vi lever det kristna livet.
Och hur mycket lättare är också när vi gör det tillsammans.
Oh ja.
Jesus sände två och två.
Och trevligare dessutom också. Alltså det är inte bara lättare, utan det är också trevligt. Alltså för att själv stå ute på en låda på torget och ropa Guds rike är nära. Det är mycket bättre, tycker jag, att man gör det i kyrkan.
Jag såg en sån här gatupredikant häromdagen på Sergels torg mitt i Stockholm alltså. Och jag brukar ofta tänka så här: nej, är det där rätt väg?
Ja, just det.
Det var vi pratade om. Här var en amerikansk, vet jag inte, men det lät som en, jag pratade engelska och det lät som en amerikansk accent. Touch. Och då kändes det så här, heja.
Vi ska börja tala på engelska.
Ja, eller? Precis. Men det var så mycket kraft i det.
Holy Spirit is with you, sister. Så, ja.
Jag kände att det var positivt. Jag vet inte, vad är simpel man är som människa. Ena dagen känner man ena, andra dagen känner man andra. Samma sak.
Och nu ska jag sjunga en psalm.
Det tycker jag.
Och den har många verser, så att jag börjar nu.
Jag gör det.
Och den har vi hört flera gånger i podden tidigare.
Ja!
Och det är den som jag tycker passar så fantastiskt bra i pingsttiden. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav, hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång, hennes färd går vidare för livets skull. Tysta vatten gungade innan livet ännu fanns, som en vagga tom som väntar på nytt liv. Då svävade Guds ande över vattnet, allt blev ljus, som en moderfågel bar hon livet fram. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav, hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång, hennes färd går vidare för livets skull. Många drömmar människor gavs ett nytt befriat hopp, när Guds ande mötte tro med liv och form. Av en öken blev en trädgård,
av ett svek ett nytt förbund. När Guds andes vinge rörde vid vår jord, hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Som en stilla viskning kom Guds ängel med ett bud, att Maria kunde välja att bli mor till ett barn av fred och frihet, av ett välde utan slut. Med sitt hjärtas jubel svarade hon ja. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Ovan flodens vatten väntar anden på den stund då i nåden broder delar all vår skuld. Upp ur vattnet stiger Kristus, av Guds ande rörd och smek, klar att möta vånda öken maktens spel. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Solen själv den mörknade med konturen av ett kors, som den sista minnesbilden för vår syn. Trodde vi att allt var slut, men anden rörde vid vår jord. Sjöng att påskens sol ska ge er kraft och mod. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Tack. Det är så oerhört fin.
Otroligt vackert.
Ja, så vackert. Tack också Svenska kyrkans fondens kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Yes.
Kära lyssnare, ha det så bra. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!